Hej och välkomna till dagens podcast med oss på Wellers, mig Martin Fransson.
Och mig Loa Salborg.
Och idag är det 19 mars och vi har en strålande solig vårdag här i Stockholm. Jättehärligt. Särskilt med beaktande på att temat för den här nästa halvtimmen kommer handla om glädje och lycka och perspektiv kring det som vi har att dela med, verktyg och erfarenheter och aspekter kring hjärnan och kroppen och världen ute. Därför att imorgon, vet ni vad det är för en dag imorgon?
Mm. Det är vårdagsjämningen.
Yes.
Och jag var ute med hunden i morse och sådär ungefär 6:10 såg jag solen gå upp. Så imorgon är det 6.
Yes, fantastiskt. Och då är det som så att sen förra året var första året, men det var egentligen beslut 2012 inför klimatmöten som skulle vara i Brasilien, tror det var, eller om det var Argentina. Oberoende så fattade man beslut i United Nations FN att från och med 2013 så kommer vårdagjämning vara den dag som är den internationella glädjens dag. Bra ställe att ha den, tänker vi.
Tjo!
Yes! För det blir då därmed ljusare. Och igår efter på sluttampen så gick jag med min lilla familj, min sambo och min lilla son där, genom Kungsträdgården. Och då var det eldens dag som man firade. Det var iranska föreningen och iranska. För att i Iran så är det uppenbarligen runt det här så är det nyår. Mm. Nytt år. Och de firar då med eld. Det var väldigt spännande och väldigt sån här vitaliserande musik som gjorde en glad och dofter och smaker som man kunde testa det.
Mm. Det är deras sista april alltså.
Ja, kan man säga.
Valborgsmäss.
Valborgsmäss, ja. Men det är bara som en uppstart. Vad är det för någonting i ditt liv? Brukar du skriva ner så att säga? Har du någon liten resursbok som du skriver ner där du fyller på med och tittar på vad är det som gör att du får lycka i ditt liv, som gör dig lycklig och glad, som finns där ute, människor, situationer, minnen du har eller saker du kan välja när som helst, och likaså en resursbok kring lycka och glädje för dig själv på insidan, vad du kan välja oberoende om ingenting annat fanns än att du bara satt på en öde ö. Vad kunde du då lägga din uppmärksamhet på som skulle göra att du kunde känna glädje, lycka och tacksamhet i varje ögonblick? Mm. Lite bra startövning.
Och ibland kan det dessutom vara så här att för vissa av oss är det enklare att se lyckan som någonting som vi har varit med om redan. Att det finns någonting i vårt förflutna som säger åh, där var jag lycklig. Och vi kan knyta an till någonting som redan har hänt och få en tydlig bild, en upplevelse i oss själva vad lycka eller motsatsen också är då. För andra av oss är det mycket enklare att göra det här om vi riktar blicken framåt. Någonting som vi skulle vilja eftersträva eller någonting vi kan se som en möjlighet. Och det här är en lite intressant variant på det här med hur vi fungerar också. Och som vi jobbar mer och mer med i vår verksamhet. Om man har mera koppling bakåt eller mer koppling framåt.
Ja, så vad ligger lyckan
för dig? Så stay tuned
om det. Så vad ligger lyckan hos dig? Ligger den i din dåtid eller i din framtid? Eller finns
och hur får vi med den hit och nu?
Precis. En spännande bit. Så det vi ska utforska lite grann mer kring det är vad är kännetecken på lycka, glädje hos människor som när man sitter och forskar kring det och ifrån vår erfarenhet i det forskningssammanhang som vi ingår och den väg som vi ingår, vad är kännetecken på människor med större lätthet och allt oftare kan känna sig glada och lyckliga? Mm. Vad är utmärkande kring det? Vi kan börja lite grann utifrån så att säga. Det finns en kille som heter Dan Butner som vetenskapsjournalist och skrivit för National Geographic och andra. Ursprungligen skrev han en bok som heter Blue Zones som handlar om de områden i världen där människor lever exceptionellt länge. Det finns otroligt många människor som är centennier som lever över 100 år gamla. Och att det kallade Blue Zone, det var för att man på kartan helt enkelt med en blåpenna ritade in de här områdena geografiskt i en liten grupp, ögrupp i, som ni känner säkert till, Okinawa-öarna på Costa Rica så finns det en peninsula, alltså en halvö där människor lever väldigt länge. På Sardinien finns det centralmassivet där i bergen, männen lever väldigt länge. finns det olika områden människor lever där exceptionellt länge. Men du är som han upptäckte sen var att många av de här är otroligt glada och lyckliga.
Mm.
De är väldigt tillfreds med livet. Mm. Känner en tacksamhet i livet. Och då var jag tittade, skrev en bok till just om det. Happiness-biten. Som låter grund faktiskt för den här rörelsen kring happiness-index och forskning kring happiness. För det finns en väldigt stark rörelse där. Och utmärkande för människor som man ser är väldigt lyckliga och glada och lever länge. Det är ibland det här med gemenskap.
Mm.
En känsla av gemenskap, en känsla av tillhörighet. Och det kan man säga, det är väl en gemensam faktor som jag tänker, som vi har, du och jag, med den här förflyttningen. Att jobba som kiropraktor i individuella rum till att vi jobbar i grupp. Den styrkan det blir att man kan arbeta i grupp och som vi har som väldigt starkt drivkraft att jobba mer med.
Absolut.
Mm. Att jobba med grupper och ge kurser där man så att säga får stöd av varandra och känner tillhörigheten och stödet i rörelsen dit man vill i livet.
Mm.
Precis, absolut.
Och du har ju precis varit nere nu och jobbat på gaten i Komo där det är flera hundra människor som tillsammans liksom förenas i en drivkraft att må bra. Och
i en gemensam process där varje steg tas av hela gruppen tillsammans. Ja. Så att det blir en sån otrolig styrka, en sån otrolig energi som vi delar med oss av. Och det är just en av de här jätteviktiga delarna. Vad är vi för energitillstånd? Och vi har tittat mer och mer på det här inom Network och inom många andra sammanhang. Där vi också ser vad händer i oss när vi här har dåligt med tillgång av energi, när vi känner oss energifattiga i förhållande till när vi känner oss energirika. Mm. Och sen har vi naturligtvis ett mellanskikt där när vi är ganska neutrala i vår energinivå. Och vad det innebär för vår hälsa, för vår glädje och vår förmåga att växa eller inte. Och vi vet ju generellt sett om vi är väldigt energifattiga i vår kropp så är det ett tillstånd som i bokstavligt talat är ett nedbrytande tillstånd. Ja. Där vi upplever att kroppen och psyket i viss mån också inte mår bra. Att det finns inte energi så det räcker.
Mm.
Och vi blir sjuka eller vi får ont eller vi mår dåligt psykiskt mentalt i det.
Mm.
Därifrån så kan vi gå till energineutral, vilket är en enorm framgång om man är energifattig. Och det är liksom wow! Vad häftigt. Men samtidigt så är också det tillstånd. Det är lite grann, det är det arketypala för Sverige mellan mjölkens land.
Ja.
Både Jante och Luther och allt och lagom och allt vad det heter. Liksom. Det är det här att ja, men det är bra, det är varken jättebra eller jättedåligt. Det är liksom lite lagom så här. Och det är så att säga, det är bra jämfört med energifattig, men det leder inte till så särskilt mycket förändring heller.
Mm.
Så i sig är det här ett stagnationstillstånd. Och sen har vi då det här fantastiska energirika tillståndet som vi kan uppnå på en mängd olika sätt, bland annat genom gemenskap. Och också i det arbete vi gör att vi får tillgång till resurser av energi i vår kropp eller kring oss. Och när vi uppnår det, då har vi också en helt annan växel i vår förmåga till växande och utvecklande och upplevelse av glädje, upplevelse av vårt inre tillstånd av välbefinnande.
Mm.
Och det här liksom uppåt strömmen.
Ja.
Energin går från fötterna upp och vi lyfter och vi blir långa och ståtliga och vackra.
Precis.
I processen. Så det här är någonting vi tittar mer och mer. Vad får det här för konsekvenser? Hur kan vi jobba med energinivån i våra kroppar på olika sätt?
Mm. Och vi tittar mer på det. Liksom, vad är det som ger stöd för det? För att det, i grund och botten är ju ett energirikt tillstånd. Är ju vår fysiologisk grundtillstånd. Där vi befinner oss mer i uppbyggnad. Alltså att vi tar in mer energi och kan använda den och utveckla oss. Det är ju det som gör att lilla fostret blir ett barn och sen blir vi vuxna. Att vi befinner oss mer i det man kallar anaerob uppbyggnad istället för att vi är katabolisk, att vi är nedbrytare.
Och i förlängningen, det är skillnaden mellan levande och död materia.
Ja, precis. Precis. Att hela tiden. Och när vi är där, då kan vi leva till vi är över 100 år och långt mer än så. För att vi tar hela tiden tillvara energi och ha mer överskottsenergi som vi kan använda för att kultivera och utveckla oss. Och det är en väldigt glädjerik aktivitet. Mm. Medan det här mellanmjölkens land, det är ju, då är ju precis att lika mycket energi som vi tar in med syre och mat och värme och livsglädje och kärlek, så lika mycket går ju ut så att säga, så det blir som flatline. Mm. Vi är lika mycket nedbrytning som i uppbyggnad. Mm. Och när vi är nere i låg energi, då är ju att hela tiden vi bryts ner mer än vad vi byggs upp. Mm. Och det är ju ingenting annat än att
sluttande planet.
Ja, vi går tillbaka till från jorden du kommer, ja, fortare än vad kanske var nödvändigt där. Mm. Så det här är så att titta på, men alla de här är ju nödvändiga, för att ibland så behöver vår fysiologi vara mer i nedbrytning. Mm. Jag menar, här på morgonen så startar jag med Tabata set 12 minuter, så i 20 sekunder jobbar jag så hårt jag kan, sen 10 sekunder vila, då är ju min fysiologi i nedbrytning. Mm. Långt mycket mer i nedbrytning än den är i uppbyggnad. Men det kan också, där, även där kan man hitta en glädje givetvis.
Absolut.
Men att man försätter, ibland vill vår fysiologi sättas i lite mer nedbrytning för att kunna omorganisera oss.
Mm, absolut. Och sen har vi den nästa stora delen där som vi har pratat så mycket om i det här. Det är ju när vi går in i stress, i överlevnadsläge. Då är det ju så att det handlar inte om att växa eller någonting utvecklas då, utan det handlar om att ta sig ur och igenom faran.
Ja.
Och det är bokstavligt till vilket pris som helst.
Ja.
Och där har vi strategier i våra system, våra hormonsystem och allting som kickar in och ser till att det här blir gjort.
Mm.
Och det finns ett pris.
Ja.
Och vårt stora problem i vår tid just nu är att vi kanske spenderar för mycket tid i det här läget också. Så att vi rent fysiskt, hormoniellt, neurologiskt är i tillstånd som befrämjar, eller som får som konsekvens nedbrytning.
Mm.
Och över lång tid får stora konsekvenser också, ja, för vår hälsa.
Och det är för att springa ifrån en tiger under en minut så att tigern liksom sen släpper, eller 5 minuter. Mm. Det är ju helt okej. Men om vi ständigt är som att vi springer, det är ju väldigt tärande.
Mm.
Och definitivt inte någonting som är främjande för att känna sig lycklig och glad och, nej, tacksam. Mm. Så det är väldigt viktigt. Och när vi är den mobiliseringen, den stressförsvarsfysiologin, som kan ha sin all rätt i vissa olika sammanhang.
Ja, men absolut.
Då tar ju den fria energin som finns tillgänglig i vår fysiologi och för att överleva. Och när vi sen så att säga, kommer i säkerhet, trygghet, ja, då börjar vi gå in i uppbyggnad.
Mm.
Så att vi kan bli starkare. Så nästa gång så kan vi springa från tigen ännu snabbare eller ännu smartare.
Mm.
Och även ännu mindre energi. Och det är helt underbart. Men om det är som så att tigen hinner ikapp oss, eller vi tar slut på energireserven och det blir för många papperstigrar som jagar oss, ja, då går vi in i kollaps. Då går vi in i den här riktigt låga energin, för att då är energin bara slut.
Mm.
Och då faller vi ihop i chock, kollaps, spela död, och det finns ingenting över. Och det är definitivt inte någon glädjerik tillstånd.
Nej. Det är få som känner sig vid eller utbrända som tycker att livet är underbart.
Nej. Utan där är det väldigt flatline, väldigt grått, blekt inre tillstånd. Så ska det vara, för att där är vi så närmast att lämna jordlivet också. Mm. Men vi ska gå och titta mer på det här med kännetecken, för om det nu är som så att vi är ämnade för att vara i ett högenergitillstånd där vi är lyckliga, glada och känner oss tacksamma, så att säga. Hur kommer det sig att så få utav det? Man får liksom gå runt och titta på kartan på jordgloben och hitta bara små putsar av människor här och där som har det. Intressant. Men då kan man börja titta på vad är det de gör som är någonting som vi själva kan ta efter. Vi börjar då prata det här med gemenskapen, att liksom det här att till exempel i Okinawa så finns någon bild i den här boken, Den var från Den var med Happiness, där de sitter tillsammans och de har liksom de här gamla tanterna, de är över 100 år, någon är 96, men de har känt varandra så de var små toddlers, alltså de har känt varandra i hela livet och följt varandra tillsammans. Det är en jättestark bit. Men en annan utmärkande bit på dem, det är det här att de är ofta i väldigt god kontakt med sitt syfte. Vad det är de så att säga här för att göra. De känner liksom att de fyller en mening i sitt liv.
Mm.
Att de är i kontakt med det och tillför det. Och att de slutar inte att jobba oftast. Men de fortsätter att jobba så länge de kan stå på benen i stort sett. De känner alltid att de har någonting att bidra med. Och det kan man säga någonting som när vi jobbar som är väldigt mån om och stödja människor att komma i kontakt med det här, sin inre autenticitet så att säga. Och det är ju ofta någonting som kommer av sig självt när vi kommer bättre i kontakt med våra kroppar och våra kroppars behov.
Absolut. Och sen ska man vara klar över att det handlar ju inte om att man ska bli den nya, nästa president.
Nej.
Utan det är oftare egentligen i det lilla. Men i det nära som vi också hittar den här riktiga autenticiteten. Autenticiteten.
Ja.
Och så att de här tanterna där uppe, det handlar inte om att de skulle vara världsförändrare om man säger så, i det stora, utan det är verkligen i sin omgivning, i det lilla. Men det är en sån styrka i det.
Ja. Sitta och ta hand om barnbarnen, inte med gamla tanterna, bara varje dag gå till torget och hjälpa till med familjens grönsaksförsäljning, liksom den tillställningen fortfarande var behövd.
Mm,
att hitta det. Och jag tror att en stor del till att varför många människor idag inte känner sig så lyckliga och glada och tacksamma som de skulle kunna, det är att det är så stor klapp mellan det här och vi känner att vår inre behov, vad vi skulle vilja bidra med, så att säga, även i det lilla, kontra vad vi känner att vi gör. Att vi, det helt enkelt känns som att vi borde göra mer, hinna med mer. Jag har inte med svar på den här mejlen och nu kommer jag för sent till dagis. Och den här kulturen vi har skapat som skapar liksom en känsla av...
att vi aldrig brist. Räcker till i livspusslet.
Ja, precis. Och i sanning, är det sant? Behöver det vara så? Särskilt här på våra breddgrader, vi har så otrolig... Alltså, för det man har sett i den här studien är ju det att... det är oftast i kulturer där människor har väldigt lite på det gäller materiell standard. Men där de är väldigt tillfreds med sin kapacitet att utnyttja de resurser som finns till städes där. Medan det i de samhällen där människor har mycket pengar, de har mycket prylar och materiella saker, så är det inte så nödvändigt att de är så mycket lyckliga. Nu hamnar det i och för sig Sverige och Danmark väldigt högt upp. Att Danmark hamnar högt upp menar den här debatten. I alla fall är troligtvis... på grund av att det lever man ofta, finns det mycket community, man lever oftast tillsammans. Det finns många sådana här gruppboenden och sånt, så mycket mer vanligt i Danmark än i Sverige.
Och även ute på landsbygden i Danmark är det ju väldigt, fortfarande väldigt mycket en småbystruktur liksom, kring nästan som det gamla bondesamhället som en slags grundval. Men också där mycket gemensamt, delade sorger och delade glädje ämnen liksom. Och dela tid i sitt liv överhuvudtaget.
Lite andra sådana här kännetecken på människor som är lyckliga och glada. Intressant är ju att om du skriver till oss och mejlar till oss eller skriver liksom kommentarer efter den här podcasten. Vad är dina kännetecken på att du är glad och känner dig lycklig? Och hur vet du om det? Hur känner du igen det? Och vad är det för några saker som du... behöver för att det ska bli sant? Räcker det bara att gå ut och titta på solen, klarblå himmel, eller måste det vara en semesterresa till Egypten som jag kom hemifrån innan man ska känna sig glad? Eller vad är det som behövs så att säga? Man har inte om rätt eller fel, det är bara om vi kan lägga näring och fokus på det som vi vill ha mer utav, då är det det vi attraherar mer utav till oss kontra uppmärksamheten på det som inte funkar.
Ja, precis. Och sen kan det ibland vara lite intressant här med liksom vilka ord vi använder. Lycklig kan ju betyda väldigt olika saker för oss.
Ja.
Lycklig kan betyda att vi är nykära. Men lycklig kan också vara någonting mer åt egentligen tacksamhetshållet.
Exakt.
Vad är det egentligen vi kan känna tacksamhet inför? Ibland är det bara, ja men vi lever. Jag har hälsa. Det är vackert väder ute, det är en del av den här gruppen och en mängd ord. Så ibland så är det nästan ännu mer än vad är lycka, vad kan vi känna tacksamhet inför? Det kan vara en otroligt spännande värdemätare att gå in och titta på också.
Precis, och det är faktiskt, jag ska nog lägga ut den även på vår Facebook-hemsida. Vårt nyhetsbrev som kommer ut imorgon, och är det en del av vårt nyhetsbrev, så kan jag varmt rekommendera att gå in på wellers.se och anmäla dig till högersidan anmälning. Du får vårt nyhetsbrev, men dessutom får du också en helt kostnadsfritt över flera månader en livsstilsskola med video och kursmaterial för att liksom stödja dig i att må bra och vara på topp varaktigt genom hela livet. Men det, jag skulle komma till en liten TED, vi pratade om en liten TED-talk video med en kristen munk, om det är en franciskan eller benediktemunk eller jesuit, kommer inte ihåg, som just pratar om det, om vi vill vara glada och lyckliga så handlar det mer om att vara mer tacksamma just nu, vad kan jag vara tacksam för just nu. Och det är också en grej som Dan Butner tar upp i sin bok, och man tittar på den här forskningen kring människor som är lyckliga, att de har en otrolig förmåga att känna tacksamhet. Och vad den är som händer i livet, så har de en otrolig förmåga att vända om det på olika sätt, så att de hamnar i tacksamhetstillstånd då.
Och det är ju en träning vi ofta pratar med folk som går hos oss, och framförallt kanske gått lite längre hos oss, är ju också att hela tiden kunna titta på de företeelser som sker i våra liv. Ibland bra, ibland mindre bra, när vi bedömer dem utifrån den vanliga måttstocken. Den vi är vana att använda. Men också titta på, vad är gåvan i det här? Vad är gåvan i den här händelsen, i det här jag upplever? Istället för att titta och värdera bra och dåligt, så liksom bara, vad finns det att lära ifrån det här? Och vad är gåvan i det? Och plötsligt så öppnas otroligt många dörrar också till just tacksamhet och glädje. Och en helt annan energinivå. Bara den frågeställningen kan lyfta oss från energineutral till energirik.
Precis. Har man ont, har jag lagt handen på spisplattan, så kan jag tycka att det är jättejobbigt. Och har jag inte resurser när jag är energilåg och inte ens har energikraft och ens tar den därifrån så att den bränns fast, så är det illa. Men om jag får energi att ta bort den och lära mig, så kan jag alltid vara den när händer, även om mest jobbiga saker, så är det, vad är gåvan här? Hur kan jag använda det här till min fördel? Så att jag kan bli mer energirik, mer omorganiserad och faktiskt få ett rikare liv och känna mig mer levande. Och jag tänkte slutforska lite grann med den sista biten utifrån när vi jobbar med network och hur viktigt det är med kroppen och vår kroppsmedvetenhet och kroppsnärvaro. Att vi är i våra kroppar för att kunna, så att säga, vara mer tacksamhet, lycka och känna oss mer levande. För det är väl också ett kännetecken hos människor som är lyckliga, att de, när man ser dem så ser de ju mer levande ut. Och det behöver inte vara att man rör på sig och springer och liksom står på scen eller någonting, utan det är bara liksom några karaktärsdrag som ger en kvalitet att här finns det mer ande, alltså mer förkroppligare.
Och det är ju, och det är en lyster nästan snarare, i allt från hud till ögon till utstrålning, personlig utstrålning, personlig närvaro.
Och där finns ju lycka som en del av grundtillståndet i oss. Och det är ju kiropraktikens fader, Daniel Palmer, som skapade kiropraktik 1895, han sa att vad är syftet med kiropraktik? Jo, det är unify man spiritual with man physical. Och det korta kan man, på svenska kan man prata om det mer som att låta själen, anden, att vi är mer förkroppsligade, att vårt medvetande, att vi är mer i våra kroppar, så att vi därmed kan vara mer i livet. För är vi inte i våra kroppar, vi kan inte vara ute i livet heller. För det är genom våra kroppar vi tar in sinnesintryck, och det är genom våra kroppar som vi kan röra oss i livet och verka. Och då, lite där berörar en bit, för det kommer bara mer och mer forskning kring det. Vi jobbar ju med väldigt lätta beröringar, jag tror de flesta som lyssnat på tidigare. Vi jobbar ju med en kiropraktormodell huvudsakligen, där vi jobbar med oftast väldigt lätta, mjuka beröringar, kontakter och rörelser. Som just allt mer forskning stödjer, inte bara specifikt för vad vi gör, utan andra modaliteter som använder samma principer med lätt beröring, långsamma rörelser, andning och beröring, för att skapa fokus och närvaro på vad som försgår i kroppen, både sånt som man kanske inte önskar sig och också lika så viktigt som vi lägger fokus på det vi kallar spinal gate, för de områdena som fungerar bra, resursområdena, för att hur det ökar kroppsmedvetenhet leder till en ökad självmedvetenhet och en upplevelse av oss själva, alltså det förstärker vår identitet, vår känsla av vem jag är, och i det i sig själv ligger en väldig glädje.
Och som Martin sa, det är en av de absolut viktigaste delarna i det vi gör är ju det här medvetandegörandet. Och att vi faktiskt har ett val i det så att vi kan medvetandegöra det som är negativt. Alltså inte stormen och det blåser och det gör ont. Eller där det är stormens öga, centrum där det är kavlångt, det är stilla, det är mjukt, det är avslappnat. Och vad heter, beroende på vad vi lägger i förgrunden. Centrum, stillheten eller där det blåser som värst. Så kan vi också skapa helt olika perspektiv. Och olika val.
Mm.
Och det här är en absolut liksom, så att säga, nyckeln till att gå in i ett förändringsarbete. Där just att kunna skapa tillgång till både det bränsle och den energi vi behöver för att utvecklas vidare. Och i förlängningen till lycka och tacksamhet.
Mm. Ja, just det här att komma in i sin mitt, att liksom hitta sin jag-känsla, sin identitet, kom in i sin kärna så att säga. Mm. Och en kärna, det är ju som stormens öga, där är det alltid fridfullt, det är alltid stilla i navet så att säga, det är alltid stilla och fridfullt och det är alltid en känsla av lycka där, en lycka som är oberoende av alla yttre omständigheter, det är en frid där och det är då vi är så att säga en levande ande också. Mm. Men att genom varje kontakt så har vi liksom intentionen att skapa förutsättningar för det ljuset, om vi så kallar det.
Mm.
För det vi jobbar med från ett perspektiv, det är ju att se till att det blir färre och färre subluxationer. Och det kan man titta på medicinskt ur ett perspektiv, men ett annat roligt sätt att se på det är ju sub, mindre, lux, vilket är en enhet för ljus, alltså mindre ljus. Det är områden som där vi är lite mindre upplysta, lite mindre närvarande. Vi har tappat bort de områden. Det är som vita områden på kartan, så att säga.
Avstängda, nedtonade.
Ja. Mm. Medan när vi jobbar och tar kontakt med de områdena som är så att säga, som vi gör ännu mer rikare och där vi får mer, det är ett rikare landskap, en mer detaljerad karta i gateway, kan säga, för att där är vi väldigt receptiva, väldigt närvarande ofta. Vi kan mycket lättare vara närvarande där. Det är som en well, en källa som gör att vi kan så att säga kartlägga resten av oss själva också och få ihop pusselbitarna i oss själva.
Mm.
Vilket är en väldigt glädjerik process.
Mm.
Att liksom hämta hem de delar, de pusselbitar som man har tappat bort i sin kropp. Men inte bara sin kropp, utan det är ju också i sitt psyke, i sina känslor som man tryckt under.
Och intressant nog, de områdena där det stormar och blåser som mest, vad är det som händer där? Jo, det är otroligt mycket energi i bunden form. När vi börjar få tillgång till den, då gör vi också den här resan från energifattig till energineutral till energirik. För att vi har plötsligt möjlighet att omsätta den här bundna energin till fri, tillgänglig energi. Så vi pratar ren termodynamik i det hela.
Precis.
Det är fysik.
Ja, för helt plötsligt kan man de delarna av nervsystemet, fysiologin som är kvar i ett kollapsat tillstånd från att ha sprungit från för många papperstigrar. Det finns en otrolig uppbunden energi i det där.
Mm.
Och helt plötsligt kan den bli tillgänglig. Så man kan hämta hem så att säga gamla källor som ligger, liksom, guld som har varit nedgrävt på olika ställen.
Precis.
Väldigt berikande. Mm. Men en annan intressant bit som kan berätta gärna mer om oss där, är ju just det här med om vi vill känna oss lyckliga, om vi nu vill ha det, så är det så att om vi i vissa lägen så är det så att vi använder vår kropp och våra kroppsspänningar för att trycka undan vissa känslor och få dem i bakgrunden och få andra känslor i förgrunden, för att det behövs i en överlevnadssituation. När systemet tolkar det på det sättet så gör den på det sättet. Men det är också så att när vi trycker undan en känsla i vår kropp så kan inte det annat än att vi trycker undan alla känslor.
Mm.
Så att en anledning så att säga, till varför vi inte känner vissa känslor så som lycka så i den grad vi önskar eller glädje är ju för att vi har kanske tryckt undan ilska, raseri, sorg, förtvivlan, skam så mycket i våra system så att det finns ingen möjlighet att känna någon annan känsla heller med någon större intensitet.
Så det är en väg att göra det på, vilket är naturligtvis väldigt vanligt. För vi har ju oftast sociala och kulturella värderingar för vad som är bra att känna och inte känna. Det ska vara fint, ja. Det vi känner. Annars så ska man inte känna det. Det är fult att känna hat, ja. Eller svartsjuka och så vidare. Men det finns också faktiskt en annan, ännu mer biologisk eller fysiologisk skäl varför vi inte känner. Och det är när vi går in i fight, flight, i försvar, så ska vi inte känna någonting överhuvudtaget. Därför att det inte är en överlevnadsfaktor. Utan, och skälet är, om du springer för livet och så sjunger du i stortan och kanske till och med knäcker den på vägen när du är på väg bort från faran, så ska inte du känna det. Därför att om du böjer dig ner och börjar oja dig och säga oj, 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 stackars mig, då är du mat. Så att bara det, på det planet så har vi en nedtoning av vår förmåga att känna fysiska känslor men också emotionella känslor. För emotioner är en fysisk upplevelse. Det är någonting vi känner på cellnivå. Och sen tolkar vi det med vår hjärna som en känsla. Eller som en fysisk upplevelse. Så att det är den första filtrering vi gör. Och som kan vara naturligtvis också överlevnadsmässigt absolut livsnödvändig. I ett längre perspektiv. Total katastrof.
Mm, på lång sikt. Mm. Precis. Och det är ju så att står här samtidigt nu med senaste ett magasin som heter Gransson Holon, en svensk tidning som samlar neuroforskning, för det kommer så otroligt mycket forskning om hjärnan och nervsystemet. Och då är det just en artikel just om det här med att vi kan inte egentligen känna känslor utan att det går via kroppen. Mm. Det är liksom det är vad neuroforskningen mer och mer visar. Och när vi rör oss ifrån försvarsfysiologi till det vi kallar tillväxtfysiologi så får vi en rikare färgpalett och mer tillgång till alla de känslor vi önskar, inklusive glädje och lycka. Mm, men det är väl en liten summering utav, från lite olika områden.
Mm.
Hoppas att det här har varit till glädje för dig som lyssnare. Och
vi hade kul. Ja.
Vi hade definitivt kul. Och vill du glädja oss mer så dela det här vidare till nära och kära och skriv gärna frågor till oss till info@wellers.se och skriv podcast. Och är det frågor du vill ta upp i nästa podcast så gör vi det. Är det någonting du vill ha hjälp och assistans med som du undrar så gör vi det helt konfidentiellt givetvis.
Och är det någonting av det vi pratade om idag som var en slags övergripande bild som ni tycker vi ska fördjupa oss lite mer i, tipsa oss.
Tipsa oss, ja. Och vill också tipsa om då att imorgon är glädjens dag, den 20 mars 2014. Så imorgon är glädjens dag, vårdagjämning. Så vad kan du välja för dig som är glädjerikt, för dig som är närande, berikande och roligt för dig? Idag och imorgon och kommande dagar och i varje ögonblick ställer den frågan. Och vem, för mycket glädje handlar ju om, man ser först också att när vi så att säga gör någonting för någon annan så skapar vi kanske den allra största glädjen för oss. Precis. Själva. Så vad kan du bidra till någon annan imorgon?
Och vad kan du när du har släckt lampan i kväll eller varje kväll titta tillbaks till och säga tack för? Med en djup inre känsla av tacksamhet. Tack för en underbar dag. Tack för den lilla detaljen. Eller det ögonkastet. Eller vad den än var. Tack för att jag fick ge den här gåvan. Av att ge ett ögonkast till en person. Som man kanske inte känner. Men som känner så väldigt rätt.
Precis. Mm. Leende på läpparna. Och leende i ögonvrån. Och skulle det vara som så att du hör det här. Så på fredag den 21, som sista lilla tips där, så håller vi after work här från 16.30 till 19.00. Då kan man droppa in hos oss här på Kornastorg 6 på Wellers och umgås med oss i gemenskap och glädjas. Och vi bjuder på dryck och smakprov på vad vi håller på med här för att bidra till att fler människor mår bra och är på topp och kan känna sig lyckliga, glada och tacksamma. Så på återhörande.
Mm. Tack ska ni ha.
Tack. Hej.